Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Gött kött om aktier. Mitt namn är Marcus Gedda och med mig idag har jag min fantastiska, eminenta podd- och travkollega Erik Hästen Lundberg.
Vi ses igen, Marcus. Det var inte länge sedan sist vi satt här med burarna på.
Och nu har vi hittat ytterligare en sån här prime time. Vi sitter här tisdag kväll och med lite förprepp. Ja. Visst häst ska åka på solsemester.
Till Kanarieholmarna, Gran Canaria. Mm. Jag ska åka om bilen går härifrån om typ 6 timmar. Så det ska ju bli jävligt gött.
Ambitiöst.
Ja, 2 små barn med. Det kan bli en intressant morgon.
Mm. Kul, Erik.
Ja, det ska bli gött. Mm.
Slippa mig lite också.
Ja, det lär vi inte göra. Nej. Det lär vi höras under hela veckan.
Men vet du vad jag tänkte säga? Att det är jättekul för vi har ju börjat få väldigt många lyssnare som hört av sig och vill prata med oss. Både på vår nya mail och generellt på sociala medier, vilket är skitkul. Mm.
Du rådde ju den. Jag får skärpa mig lite.
Ja, jag kan väl tisa lite med att vi kanske har ett litet event här i Göteborgs trakten på G.
Har vi?
Ja, det har jag inte ens sagt till dig, men sagt det med säkert.
Det ser man. Mm. Vad är det för något då?
Det kommer väl vara någon form av god AV och aktier, typ. Med aktivitet.
Ja, öl, regn och fordon, det är Göteborg det.
Perfekt, ungefär.
Ja, härligt. Vad har vi bakat upp idag då?
Jo, vi har planerat lite gett. Vi har ju lite backlog i form av Infracom och Free Trailer som vi ska plöja oss igenom. Och det är väl två, vad ska man säga, en bra och en dålig.
Vi har ju lovat mycket och hållit lite, så avsnitten har ju, vi har fått bygga pipe. Det var väl ganska bra nu i och för sig, med tanke på att vi spelar in 2 dagar senare nu.
Snyggt koordinerat, Erik.
Ja, väldigt gött. Snyggt.
Sen ska du självklart bjussa lite på lite fresh iGaming.
Ja, det måste vi köra. Det är kul nu så här i början av året, för då får man lite rapporter om lite härlig data från föregående år. Som jag tänkte vi skulle köra igenom lite i alla fall. Mm.
Och vi får inte glömma att vi har en fantastisk samarbetsintervju planerad även med Petra Sass från Cirkem. Cirkems vd rättare sagt. Så att lyssningen på den är grymt bra.
Kommer i slutet av avsnittet med allas vår Marcus Gedda som intervjuare. Mm.
Men Erik, jag tänker att du får hoppa igång oss med lite iGaming.
Oj, jag får kicka igång det direkt alltså. Så folk slipper vänta på det här. Nej, men jag tänkte, vi får ju börja med, vi följer ju regleringarna borta i USA. Och vi har ju redan pratat om Rhode Island som ja, reglerar iGaming förra året. Men har nu gått live i dagarna. Och det blir ju den sjunde staten som går live med just iGaming. Sportsbetting finns det ju fler. Rhode Island är ju pyttelitet så det är ju ingen så här wow-händelse egentligen. Men det är ju alltid något. Däremot så är det ju tyvärr som vi har varit inne på att marknaden är ju ett monopol. Där Bally's då helt enkelt kommer få köra helt ensamma i staten. Så det finns bara en operatör. De har även monopol på fysiska kasinon. De har två stycken fysiska kasinon tror jag det är i staten. Och jag tror fast att de fick ett 20-årskontrakt att köra helt själva.
Det är praktiskt.
Ja, så det var ju rätt saftigt. Jag tror det var så pass långt. Och Bally's, de har väl Kambi, om jag inte missminner mig, som kund när vi pratar om det. Så det är ju bra för Kambi. Däremot så får vi inte Evolutions Live Casino i Rhode Island. För det är faktiskt Stake Logic Live som kommer köra Live Casino som ensam leverantör där till Bally's i Rhode Island helt enkelt. Så Rhode Islandarna kommer inte få avnjuta det trevliga utbudet från Evolution då. Det är ju en väldigt liten stat så jag tror inte de gråter blod över det. Om det är någon man ska tappa så är det väl den staten.
Ingen crazy time för Rhode Island helt enkelt.
Nej, det blir lite tråkigt för de börjar ju rulla ut crazy time här nu i vissa stater. Det har ju tagit lite tid men... Så ja, utöver det så såg jag bara, jag läste, jag har inte ens hittat sidan och kunnat gå in på den fast den ska vara live. Det är alltid lite krångel med amerikanska sidorna men jag kan väl erkänna att jag inte letat sönder mig heller. Men det stod att det skulle finnas 170 slots tillgängligt också på Bally's. Väldigt oklart vilka leverantörer för det är 170 slots är ju inte mycket. Det är ju väldigt lite slots så... Utbudet verkar ju ganska skralt får man ju säga. Stake Logic Live på livesidan och 170 slott. Så det är säkert, ja, säkert någon bra deal där Bally's har med några. Ja, det blir väl som en monopol.
Det är viktigt att bara hitta lönsamheten mer än vad det är med en bra spelupplevelse.
Ja, det är väl lite så. När vi ändå är i staterna så kan vi väl bara nämna att det kom upp en ny lawsuit här mot Evo. Igen, det var ju en nyss och det kommer väl hagla sådana tätt i några konstiga stämningar om något, att aktien har gått ner och så vidare. Jag såg Carlusson kommentera, jag tror det var denna han kommenterade, han sa att det var något instrument typ som var, någon hade förlorat pengar på. Och han sa det, ja, det är lite konstigt för vi har inte gett ut några sådana instrument att handla med i USA överhuvudtaget eller något sånt. Så det var ju högst weird. Men om det är något, man brukar ju säga brus om mycket. Men i det här fallet så luktar det ju brus, får man väl säga.
Ja, det låter lite stökigt.
Ja, instrument, då menar jag certifikat då, i alla fall. Det och det har de inte gett ut. Så han sa det något så här, det är lite speciellt kan man väl säga. Så vi får se vad som händer där. Det kommer väl förmodligen inte vara den sista. Det är ju nackdelen med att vara noterad i USA. Nu är inte Evolution det, men de har ju ett stort amerikanskt ägande och får ändå en hel del uppmärksamhet därifrån.
Ja, de ska hålla på att stämma oss, är det?
Ja, herregud.
Det känns inte värdeskapande, eller ja?
Ja, nej, men det är väl det. Advokaterna får en katt ifall de vinner, typ, så blir det värt det för dem eller något sånt. Sen såg jag att det kommit lite intervjuer med den gode Lindvall också. För den som är intresserad, jag ska inte gå igenom dem nu för jag tyckte inte det var jättemycket nytt för den som är insatt i Betsson. Men det är alltid kul att läsa om Lindvall. Han var mycket nöjd över 2023 kan man väl säga. Blickade framåt mot 2024 och nämnde då Latam som speciellt intressant marknad framöver. Och såklart också då Frankrike och även Belgien. Så ja... Den kan man läsa i alla fall. Jag tror det både han var med i Privata affärer och på iGaming Business tror jag det var. Som han var ute och pratade med. Så han körde en liten tour där och snackade. Så de kan man ju rekommendera i alla fall för de Betsson och Lindvall-fansen där ute. Men det var ett litet svep det. Jag tänkte, jag tycker ju SoftSwiss är väl en aktör, en av de stora aggregatorerna som, ja, de är, ingen vet väl riktigt vad de är emot, mer än att de är stora, men det är väl mycket Asien och lite halvskumma kasino, mycket krypto och sånt. Men de är väldigt trevliga med att ge ut lite så här rapporter och sånt där de delar lite data. Och eftersom de är så pass stora så blir det ju rätt intressant data. Som jag tänkte att vi skulle köra lite. De har kört lite om 2023 helt enkelt. Så de gick ut med här nu reading time för artikeln var 2 timmar. Jag tänker vi ska nog inte gå igenom hela, men vi kan ju köra lite. I alla fall de har analyserat data då från 300 av deras klienter, operatörerna då. Och totalt 16 500 spel som de erbjuder via sin aggregatortjänst då. Och då kan vi väl sätta det emot, jämföra det mot Rhode Island-erbjudandet då på 170 slots. Så får man en liten uppfattning. De sa i alla fall att slots fortsatt det enskilt starkaste segmentet inom kasino. Och både när det kommer till GGR då och Total Bet Count som de kallar det, så hade de 85,6% av marknaden var slots. Så det är ju jäkligt högt alltså. Och ja, det slår väl lite så här mellan 83-86% marknadsandel för slots då på GGR-sidan. Och de tror väl att det här kommer, ja, slots populariteten verkar inte direkt dippa, utan de tror den kommer stanna över 80% här framöver också. Och de är också så fina att de skriver faktiskt ut vilka spel som har varit mest populära. Både slots och live casino på deras plattform får man ju säga. Så de ger lite sådana, ja, vi kan ju ta Q1 2023, då hittar vi Gates of Olympus, det omåttligt populära spelet från Pragmatic Play. Och vi har även Sweet Bonanza från Pragmatic Play på 1 och 2 är de hela 2023. Och sen kommer Crazy Time som 3. Det som är lite intressant är väl att Crash Game, det är första gången jag ser dem med på en lista, och det är ju Aviator som är Spribes nya spel, är tredje populärast här i slutet av 2023 och är med på topp 10. Crash Games har ju fått en rejäl uppsving då. Och det säger ju då även SoftSwiss. Så, ja.
Det var, ja, fan.
Så det är, Spribe kan nog bli en ganska het uppköpskandidat här för många. Kan man ju tänka sig, en liten aktör liksom, ett sånt otroligt lyckat spel inom en, vad det verkar, stekhet nisch. Vi lär ju få se fler spel inom Crash Games hagla ut här under 2024, så de lär ju få konkurrens.
Mm, känns rimligt.
Ja. Sen listar de faktiskt ett specifikt bord här i januari som varit starkt. Det är Priv Lounge Blackjack 5 från Evolution. Tog de med på listan. Och även att Playtex Roletta Brasiliera går väldigt starkt. Med på topp 10 och legat på typ topp 5 under 2023 också. Ja, vi ska inte gå igenom mer med det, men så får man en liten vad folk gillar att spela enligt SoftSwiss.
Kul, den, ja, är fin. Ja.
Men näst starkast i alla fall då, efter slott som höll typ, vi säger 85%. Sen delar de in det att roulette stod för 5%. Och sen allmänt då kort, kortspel, förut, alltså blackjack och hela den biten stod för 4,3%. Så om man skulle, och others för 0,8%. Och där är det säkert lite andra gameshows och så vidare med. Så typ 10% verkar vara vad man kan få in till live-casino, 85% slots, sen lotteri sedvanligt 2% och sen crash games på 1,7%. Det låter ju inte så mycket, men med tanke på att det är inte jättemånga Crash Games ute där nu och typ Aviator är så populärt, så är ju det en ganska stor del av den totala kakan, får man ju säga.
Minst sagt. Ja.
Något som var intressant om, det är ju skitsvårt att få någon data liksom om bet size och sånt. Så de faktiskt gav oss lite data här med average bet sum, alltså typ ja, genomsnittlig summa som bettas då på kortspel i Live Casino 2023 var nästan 50 euro. Det är ju fruktansvärt högt, tyckte jag. Medans samma average betsam då för slots låg på 0,75 euro. Och det är ju en absurd skillnad, får man ju säga.
Men när man räknade tidigare att slotsen stod för 83-86%, räknar man omsättning då?
Ja, det är ju GGR. Det är ju liksom ja, själva bruttomåttet då. Gross gaming revenue. Så det är ju att det snurras ju så förbaskat många liksom snurr som går med GGR-måttet då liksom. Och ja, så det är ju ett väldigt, ja, det är ju det stora övergripande måttet så att säga.
Mm.
Men sjuk skillnad då i den genomsnittliga bet-sizen helt enkelt. På kortspel då, blackjack och ja, på 50 euro kontra slots då på 0,75. Så det är ju otrolig skillnad.
Jajamän, det är sjukt skillnad. Hur kan det vara så? Är det, kan det vara så här, vad ska man säga, så här VIP-borden som bär upp det snittet?
Det lär ju vara mycket VIP-bord och sånt, jag tänker, ja. Jag tyckte bara det är sjukt högt, oavsett.
Ja, jag tycker också det.
Ja, jag blev så här, vad fan, men det är liksom, ja, det står klart och tydligt, så vi får skylla på Soft Swiss om det inte stämmer. Men det är en jäkligt seriös rapport, så jag har svårt att se att de inte har satt typ 400 juniorer på att läsa igenom denna.
Mm. High rollers be high rolling annars.
Mm. Ja, nej, men det är väl kanske något sånt liksom att high rollerna drar upp snittet så pass mycket. Inom typ blackjack liksom. Vem vet, men det är vad de säger i alla fall. Mm. Sen ja, den sen efter då live casino då som total kategori, så kommer då Crash Games på kasinosidan. Och att de har fått ett sånt oerhört uppsving helt enkelt som kategori, att det är ju nästan en helt ny kategori. Och det tycker jag ska bli väldigt intressant att följa för de som gillar iGaming och se vad, ja, men till exempel vad kommer Evolution ge sig in här, och vad kan de hitta på, och även andra slottsleverantörer och sånt.
Mm.
Mm. Och jag tänkte vi skulle också ta, för SoftSwiss är ju stora inom krypto som vi sa innan här också, och de ger en egen rapport om bara krypto och krypto kontra fiat valutor då. Så de menar att kryptobets ökade med över 20%, och de har ändå 600 som de kallar crypto friendly brands som SoftSwiss som de har som kunder då helt enkelt. Så det är ju ganska stort här nu då. Så de menar på att de bara ser att krypto bara blir större och större och växer och växer. Så man kollar på totalt antal bets då, summan för totalt antal bets. Så 2022 så stod krypto för 31,4% och fiat 68,6%. Medans nu 2023 så på totalen har krypto blivit mindre, 27,5% kontra 72,5%. Men det är ju att SoftSwiss som helhet har växt så pass mycket. Så på totalen så är det ju väldigt mycket mer som bettas inom krypto. Så den totala bettsumman bara för krypto har växt med 38% year on year då. Och ja. De är ju otroligt nöjda över det här då. Men det som också är lite intressant är att krypto, om man ser på bet size på krypto då genomsnittligt, så ligger det runt typ så här, ja, 1,6 till 1,9 euro per bet när det är krypto. Medans för fiat-valutor då, så ligger det på 0,8 euro ungefär. Så det, man, på kryptokasinorna och bet i krypto är, ja, det är ju nästan dubbelt så stort liksom, dubbelt så högt.
Men det måste vara för att krypto i sin helhet växer, det är bara liksom folk som spelar på från shady ställen där de inte ska spela från. Vill folk gömma sina betalningsströmmar eller vad är?
Det finns nog många förklaringar till detta. Det är nog både att det blir, ja, men krypto blir mer och mer populärt allmänt, och sen är det nog att kryptokasinorna attraherar eftersom de, ja, erbjuder nog sjukt bra bonusar och så vidare, eftersom det är ju inte oftast de kanske mest reglerade aktörerna. Så att säga.
Nej, eftersom det är ju Bitcoin wallet och sånt emellan, så behöver man ju inte riktigt vara personen, och Bitcoin wallet den kan ju vara, vad det är nu med Bitcoin, men kan ju vara vart som helst och ägas av vem som helst.
Mm. Nej, men de menar ju på att krypto kommer bli oerhört viktigt för operatörer framåt, för det bara växer och växer liksom. Och ja, majoriteten av krypto som används, det är Bitcoin helt enkelt.
Mm. Dit Betssons Turkiets spelare kommer gå in och börja köra krypto gaming istället.
Ja, vi får se helt enkelt vad vad som händer med det, också följa liksom, eftersom det börjar ju också bli mycket mer accepterat med krypto generellt liksom, att även de vita, eller vad ska vi säga då? Vita operatörerna även kommer köra ännu mer krypto också.
Mm. Ja, vi får bara rulla ut Swish worldwide, så har vi löst det problemet.
Mm. Det hade varit något. Mm. Får lösa det. Handelsbanken kontaktar dem och tipsar dem. Nej, ja. Men det var det. Lite kanske väl nördigt, men det är sånt jag tycker är kul. Så det kanske är någon annan som gillar det också.
Ja, jag tyckte det var riktigt fint, Erik. Riktigt fint. Sen också värt att nämna är, vi har ju, jag kom lite fel, men jag kom på detta. Garland Geo har ju kommit med rätt fina nyheter. Det kanske man skulle sagt i början, som vi inte har tagit upp.
Just det.
Både ny produkt som ska fokusera på groundwater-marknaden. ABEM, groundwater-produkt. Så det är fint. Man pratar mycket om den nischen och att den har varit bra. Men sen här även i måndags så kom man även med att man har vunnit en stor affär i Nordamerika. Mm. Och då är ju den här återförsäljningsaffären av den här slope stability monitoring som man har sålt i USA. Ja, och nu även den här affären var i USA nu var det. Så ja, det var 5,5 miljoner, eller 5,4 om man ska vara exakt, svenska. Så det bäddar ju för en bra Q1 då. Kan man ju lugnt säga. Men vi får ju se om det, den underliggande försäljningen av deras utrustning av Malo och ABM har taktat på som det gjort tidigare.
Mm.
Så att, men den har ju handlats rätt bra, och sen så har det ju varit lite snack om att Olle äger lite aktier och att allt som Olle rör blir till guld ungefär. Men jag skulle säga att han är en duktig investerare, men man ska alltid göra sin egen analys, så att säga.
Så är det ju. På tal om Olle. Nej, men Cefello körde också en liten presentation idag. Vi har ju pratat en del om den, och kan ju tipsa att för de som är intresserade kan man gå in och lyssna på den också. Jag tror det var via Aktiespararna som de körde också. Vet du det, Hedda, som är mer i ropet där?
Mm, nej.
Nej.
Jag har haft så jävla mycket att göra.
Ja, nej, men det var i alla fall en presentation. Men Stora Aktiedagarna, det är ju via Aktiespararna, så körde vd Walker Kinman där och körde en liten genomgång. Och för den som är intresserad så kan man ju lyssna in det. Och vad det verkar så är det i alla fall positivt kring starten av 2024 och outlooken, får man väl ändå säga.
Mm.
Det är väl det man ska ha med sig.
Ja, det är gött. Mm. Såg du att Bone Support fick precis nu när vi spela in här på kvällskvisten, så fick de FDA-godkänt på ett av deras är det Ceramant eller Keramant?
Jag kan inte ta cerament, hade jag ju sagt. Men jag brukar ha fel, så det är väl...
Bone void filler i alla fall. Så att om man har liksom pratat om att man ska gå till marknaden med slutet av 2025, så ligger väl kanske fortfarande en bit bort. Men det är, man bygger på helt enkelt. Verksamheten trummar på. Bone support kanske förtjänar en lite närmare titt från vår part kanske.
Ja, jag vet. Det var många år sedan här nu. Men jag vet att jag började kolla på bone support. Men då kände jag mig bara liksom rädd för branschen. Liksom, så här, fan, det är mycket att sätta sig in i. Jag tror det var runt 2021 när man skulle in i allt och allt gick upp. Men då drog jag caset för min sambo. Jag har nog sagt det i podden. Och hon köpte på sig och det gick upp och så bara rasade. Och då hade hon börjat bara köpa mer och mer. Och då var väl aktien på 40 spänn eller någonting. Så hon sa här i dagarna, ja men den där bone support, den är rätt bra den. Jag bara fan, då har jag 5x-at den botten på 40 spänn.
Åh, oh, där är hon så god alltså.
Ja, och där är man ju kul att någon kan i familjen.
Ja, du får snart lämna över stafettpinnen till barnen.
Hög tid för det, ja.
Gott, Erik. Ska jag kicka igång oss med kanske dagens första, lite mer... Nu gjorde du en jättebra genomgång av iGaming-marknaden och SoftSwiss rapport, men jag tänkte första lite djupare genomgång av bolag och rapport. Och vi kickar igång med Free Trailer. Danska släpvagnsbolaget Släp as a Service. Kan man nästan kalla det för. Man använder de här gratis släpvagnarna. De är inte kanske direkt gratis. Men du kan, i realiteten så kan du använda dem helt gratis. Men du bokar dem online, du använder en app. De säljer dem, leasar ut dem till olika typer av matvarukedjor, IKEA, Bauhaus. Nu var Bauhaus dåligt exempel, men...
Ja, för det är väl konkurrenten.
Ja, exakt. Behöver de ha på att kolla på det senaste. Och sen så kan kunderna då använda dem fritt via Freetrailer-appen. Där man kan boka online och så kan man lägga till försäkring och boka liksom uthyrningsperiod och sådär. Man leasar ut dem egentligen till en plus minus noll affär. Och sen så beräknar man då att man tjänar majoriteten av pengarna på de här boknings- och försäkringsintäkterna. Ungefär så är det. Och man kom här med sin Q4 och den var väl bra, så kan vi lugnt säga. Man växte omsättningen year on year med 43,8%. Man landade på 25,3 miljoner danska kronor här i Q4. Riktigt bra kvartal skulle jag påpeka för att vara lågsäsong och lågkonjunktur. Ungefär så. Jag tror det var så jag sammanfattade det förra avsnittet också. Och man har även då, man börjar se att man kan ha lyft, vad ska man säga, lönsamhetsmarginalen i affären. För det är ju väldigt direkt korrelerat med vilken säsong det är, hur många bokningar du har i och med att det är bokningsintäkterna som bolaget tjänar pengar på. Så att under sommaren brukar man tjäna mer och under vinterhalvåret så brukar man tjäna mindre helt enkelt. Men ja, så man kommer in här på en ebit-marginal på 10% och landar på en ebit på 2,7 miljoner. Ebitda på 3,5 med en ebitda-marginal på 14%. Och ja, man jobbade väldigt hårt här i kvartalet med att få ut nya släpvagnar. Eller inte bara under kvartalet, men perioden som ledde fram till kvartalet. Så det är verkligen det man har sett resultatet av. Man har gått från 3000 släpvagnar. I slutet av 2022 så hade man 3000 släpvagnar. Och nu i slutet av 2023 då, sista december, så har man då alltså 4500 släpvagnar. Man har alltså växt antal släpvagnar med 50% på ett år. Det är jäkligt imponerande tycker jag. Bara tänka dig hur många släpvagnar man har flyttat på, producerat, köpt och liksom placerat ut. Och det är egentligen mycket då med att man har signat det här nya avtalet i Sverige. Jag tror det var väl fan, var det Beijerbygg eller Bauhaus som man signade här under 2023, så där man tog över deras bolagets egna släppvagn och konverterade dem in i Freetrailer-plattformen. Och fick egentligen rätt många släppvagnar där. Plus att man då har satt in väldigt många nya kunder och aktörer i slutet av talet. Man anslöt till exempel här med Power i Norge bland annat här. Ja, det kommer egentligen här under Q1. Nu pratar jag vanliga kalenderår, vanliga kalenderkvartal och inte Freetrailer, för de har ju delat räkenskapsår då. Och man kom in på ungefär 1 050 000 uthyrningar senaste 12 månaderna. Varför säger jag ungefär? Det är för att de redovisar lite olika i rapporten. Jag ser lite fel här. Inte så bra. Tycker att man ska vara lite noggrann i sina kvartalsrapporter, absolut.
Den är ju väldigt fin och mycket data och grafer och sånt, men de korrläser den ju inte riktigt.
Nej, exakt. Så att det märkte vi ju sist när vi var olika mål på danska och på svenska, eller danska och engelska. Så att det får man väl säga vad man vill om. Och man gör även lite sådana här justeringar ibland i datan, typ utilization, alltså uthyrningsgraden. Rapporterar man inte det här kvartalet i per kvartal, utan man rapporterar bara det per halvår. Så man ser faktiskt inte utilization rate i, nu då i senaste kvartalet. Varför jag säger senaste kvartalet så ofta är för att jag inte ska förvirra er med Q4 eller om det är Q2. För det är ju det är bolagets faktiva Q2, men ja, som sagt kalenderår.
Kvartalet. Det är så jäkla jobbigt när man bara håller på, så får man alltså inte bolagets Q4 utan vanliga Q... Ja.
Så jag kommer hålla mig till senaste kvartal.
Ja.
Och man kom ju här precis innan rapporten, så höjde man ju även guidningen. Det är ju dansk, så man guidar ju gett. Och man kom in på mellan 94 och 104 miljoner danska i omsättning här för bolagets kalenderår som slutar då i juni. Och man säger även då att man ska uppnå en EBITDA om 14 till 17 miljoner danska. Inte jättehögt ställda prognos om man ska fråga mig och vad jag räknar på här. Men jag kommer in lite i det senare. Jag kan väl börja med och det har varit en del snack om Freetrailer nu senaste dagar, måste jag påstå. Och många som har belyst lite diverse olika grejer. Men bland annat som har pratat lite om Brenderup som ägs av Storskogen. Det är ju Freetrailer kanske största konkurrent, och de har ju lanserat, Brenderup är en släppvagnsproducent, och de har ju då lanserat sin egna tjänst som heter Use for Free, och detta gjorde man för 2-3 år sedan ungefär, och man erbjuder en liknande lösning, och där man då just har signat Bauhaus och Media, nej inte Mediamarkt, vad heter det tyska, orange och blått, orange och blå logo,
Hornbach,
snyggt. Där har vi den. Så man har ungefär de två runt om i Sverige. Och jag förstår som lite i Norge också. Sen har man även en tredje konkurrent som heter Renter. Men de har inte så många släppvagnar. Och det är väl typ en Freetrail-uppsättning fast man fokuserar på att göra det mot sportorganisationer, om man förstår det rätt. Så att man kan använda en nytt ytor vid typ så här fotbollsplaner och sånt. Och klubben kan få en liten intäkt. Affären är jättetrevlig. Man pratar mycket om att man ska nyttja eller gagna de som inte bor i stan, utan att det ska fokusera på liksom, mer landet ungefär. Mm. Men jag vet. Det verkar vara väldigt småskaligt kan jag säga. Det som är värt att påpeka här, det är ju att jag gick in och började läsa på user review. Renter hade det är i princip inga, jag hittade inga på Google, hittade inte, de har ingen app. Men Use for Free, som är Brenderups lösning då, de har 2 av 5 stjärnor på App Store och 11 reviews. Freetrailer har 6,6 tusen reviews och 5 av 5 stjärnor och på App Store då. Och jag hade väl typ 55 reviews på Google som var 4,8 stjärnor.
Det är fan starkt.
Så att Jag har inte använt Use for Free själv, men det känns ju som att recensionerna talar lite för sig själva kanske.
Det känns som när det är en släpvagnsproducent som ska gå mot mjukvara, att det kan bli lite russel i maskineriet där.
Så du påstår helt enkelt att Freetrailer är liksom, det är teknikbolagens SaaS-plattform.
Ja, men det får man väl ge dem lite, eller?
Ja, absolut. Eller? Jag börjar ju ge mig lite vatten på min kval liksom. Nej, absolut. Släpaste service, jag gillar det. Jag tycker affärsmodellen är så god. Och det känns som att det är många som tycker det nu. Aktien har handlat på riktigt bra det senaste. Och det är mycket intresse för bolaget. Ungefär så. Men jag ska gå vidare lite här då på själva kvartalet. Och jag var inne lite på det här med att utilization-nivån, att man inte riktigt redovisade den för halvåret. Men om man räknar fram, eller per kvartalet, om man räknar fram den lite då, så kommer man fram till att utilization är ungefär, bör ligga någonstans kring 68%.
Men brukar man redovisa den tydligt liksom, och nu gjorde man inte det?
Ja, exakt. Det Jaha. Brukar man göra. Så att man redovisar här i H1. 23-24 så har man 78% då i utilization rate.
Jag fattar inte varför man inte bara, har man inte en mall och så bara kör man så att det blir konsekvent.
Jo, men de bytte mellan, alltså att de gick från redovisade per kvartal till att redovisa det per halvår.
Ja, okej.
Okay. Och utilization rate här i Q4 är ju väldigt låg då, räknar man fram till, eftersom sommarkvartalet var mycket bättre. Så att vi kan säga så här att utilization rate på 68%, man har liksom haft siffror som varit upp mot 85%. Och det är då man Freetrailer börjar tjäna riktigt mycket pengar. Eller tjäna mycket pengar, men ja. Det blir mycket mer lönsam affär för bolaget.
Mm.
Jämför man då med föregående år, de har alltid komps då, så hade man 81,8% utilization rate här i H1 då, för 2022-2023, året innan. Och för mig är detta inte alls konstigt. Man har ju utökat liksom släpvagnsflottan från 3000 till 4500 släpvagnar. Så att, för mig känns det helt naturligt att man inte får så många uthyrningar. För det kommer till platser som det inte funnits innan. Folk känner inte till det. Det tar lite tid för folk att inse att det finns som ett alternativ helt enkelt. Det som är gött då, det är att de väldigt fint redovisar marknaderna. Alltså vart antalet uthyrningar kommer någonstans. Och där kan man se då både att Sverige och Norge har fått riktigt bra skjuts i antalet uthyrningar då. Danmark är ju störst av Freetrailers alla marknader, och de står för 522 000 uthyrningar de senaste 12 månaderna. Och Sverige står för 383 000 uthyrningar de senaste 12 månaderna. Och Norge då på 127 000. Och Tyskland typ 23. Så Tyskland har inte, det kommer lite sakta men säkert, men det går väldigt trögt. Så i Norge har man nästan dubblat antalet uthyrningar. Det är intressant. Mm. Och Norge är ju, börjar jag säga, det är geografiskt större än Danmark. Och de har mycket på hytte. Och de har ungefär samma befolkning som Danmark. Så jag kan ju tänka mig att det är en marknad som kan vara minst lika stor som Danmark. Medan då Sverige, antar jag, om man hobbysar lite, att det kanske är dubbla Danmarks storlek vid liksom, typ så här, vad ska jag säga, marknadsmogen, ja, släppvagnadsmarknad helt enkelt.
Mm. Hur mycket satsar man i Tyskland? Är det liksom så här, är det full satsning där, eller är det att man smyger lite i den marknaden fortsatt?
Jag vet att man har omsatt lite personal på Tysklandssatsningen, det vill säga man har sparkat lite gammalt folk som har varit ansvariga för Tysklandssatsningen, och man har anställt lite nya säljare då, alltså, i princip.
Mm.
Och man har ju främst gått ut i Tyskland via IKEA. Man har signat några fler, jag kommer inte ihåg exakt hur många mer man har signat, men det är bara ett fåtal i Tyskland. Så att, inte jättemycket. Så Tyskland är verkligen en marknad med potential, och jag pratar mycket med min tyska kollega, och han, att använda släpvagnar är inte främmande för tyskar, och de gillar ju bilar, så att ur det perspektivet så matchar det ju, men jag vet inte, som tyska så är de väl lite generellt konservativa.
Eller det kanske måste vara en Mercedes-chassi även på släpvagnarna.
Exakt. Julbasen kommer ju då från BMW.
Ja, det gillar de väl i sig kanske.
Ja, exakt. Nej, jag vet. Det är ju Variant som sätter upp släpvagnarna.
Ja.
Som är dansk. Och nu måste ju Free Trailer måste ju stått för typ, alltså, om det är med historiska stått för kanske 50% av deras produktion, så kanske de står för ännu mer nu. Så man är ju lite beroende där, men teorin så är det väl inte så mycket som förhindrar Free Trailer att byta släpvagnsleverantör, för det är inte direkt där IP:n sitter.
Nej.
De börjar köpa bränderuppsläp till slut liksom. Nej.
Jag vet inte om man ska låna ett släp, hur mycket man bryr sig om, mer än att det rullar och man får plats med saker. Det behöver knappast vara snyggt eller att man har någon större så här, koll på modell och märke. Eller?
Mm. Nej, jag hör det. Alltså. Ja. Jag bara stäver iväg lite. Jag kan väl berätta lite om tankarna framåt här nu. Man har kommunicerat lite mål. Inte superambitiösa mål kan jag inte tycka. Man har ett mål här då på bolagets år, det som slutar här då i juni, att ha 1,180,000 uthyrningar. Man hade 907,000 uthyrningar föregående år. Det är alltså en 30% i tillväxt i antalet uthyrningar year on year då. Och man antas i slutet av året, i slutet av juni då, ha 4,750 släpvagnar. Så att, och det är en årstaktsökning på 31% för 3600 släpvagnar vid samma tillfälle föregående år. Och det tror jag man når upp i rätt fort, för att just nu har man ju 4500 släpvagnar, så det är 250 som ska ut på ett halvår. Och antalet uthyrningar ska man öka då från 1,050,000 uthyrningar. Så man ska öka det med 100 000. Och det tror jag man kan göra i och med att man har mycket större flotta nu av släpvagnar på nya locations. Så att, ja, och handlar man, de har även gett lite indikationer på vad de ska ha för omsättning då. Det var det guiden gick igenom innan. Det var 14-17 miljoner danska EBITDA. Räknar vi på en enterprise value på 367 miljoner danska och ingen skuld, med en kassa, det vill säga nettokassa om 27,5 miljoner danska, då landar vi på ett enterprise value på 339 miljoner danska. Och tar vi EBITDA i mitten ungefär på det jag guider, 15, då hamnas vi på EBITDA 22,6 här för 2024. Det var väl i det lägre spannet kanske på deras guidning. Men jag tror att man inte har några som helst problem att nå upp till det här. Utan jag tror snarare på att man kan... man uppnådde ju 8,5 miljoner danska EBITDA i kvartalet innan det senaste. Det vill säga juli till september. Och man uppnådde då även i detta kvartal 3,5 miljoner danska i EBITDA. Jag tror att man kan spegla det här i nästkommande kvartal, att man har typ kanske 2 miljoner i EBITDA och sen kanske ytterligare 8 då i nästa sommarmånad, vilket gör att man får total över 12 månader en EBITDA om 20 miljoner danska. Då handlas bolaget istället till EBITDA 17. Och då är det liksom, vad ska man säga, nästan en negativ justering av vad bolaget har presterat hittills i år. Jag säger hit, då menar jag bolagets kalenderår eller bokslutsår. Ja, EBITDA i det här fallet är ett bra mått tycker jag, för det är väldigt nära kassaflödet. Man har ju liksom ingen skuld att ta hänsyn till, och man skriver i princip av släpvagnarna, vilket inte jättemycket. Man binder inte jättemycket kapital på de här släpvagnarna på balansräkningen heller. Jag har sett att man har ju typ den här nästan lease in, lease out blir det ju nästan för bolaget. Ja, det är lite oklart för mig exakt. Jag har hållit på att gräva lite i det med Nikolaj, vdn där. Men jag tycker jag inte får riktig bild på exakt hur finansieringen ser ut. Men de har en räntekostnad på i kvartalet som är värt att nämna, 200 000 då. Som måste ju vara för någon form av leasing för släpvagnarna. Så att, det är väl bara en liten brasklapp att jag inte har inte exakt koll på den.
Jag har också rätt dålig koll på Freetrailer. Jag vet vad de gör, men kan tyvärr inte komma med någon input där åt det heller.
Jag vet att man har i alla fall slutat att sälja släpvagnarna i slut efter 3 eller 5 år. Vilket innebär att man har en mycket längre livslängd på släpvagnarna. Långsiktigt bra, men kortsiktigt har man ju gjort så att under föregående år har man ju haft mycket lägre vinst helt enkelt. För det har ju kommit som ett direkt kapitalinskott egentligen när man har sålt av tillgångarna. Man brukar ha lite avskrivningar och man har lite räntekostnader helt enkelt. Av dem lite liksom. Så att, men de är marginella i fallet tycker jag. Det var därför jag tyckte att EBITDA är ett bra mått helt enkelt. Om man räknar så här då. Vad är ett lite mer positivt utfall? Jo, att man ökar utilization över hela perioden till istället för 68%. Att man uppnår 80% utilization. Att man har 80% av släppvagnarna har en uthyrning per dag. Det är så måttet fungerar. Då räknar jag fram det till att man kommer uppnå 1,387 000 uthyrningar på 12 månader. Då räknar jag om att det motsvarar ungefär en omsättning på 120 miljoner. Och här tror jag även då att man kommer få ett större genomslag på EBITDA. Så jag tror att man kan få en EBITDA av 25 miljoner danska på rullande 12 då. Detta tror inte jag man kommer hinna uppnå här under till sommaren, men jag tror på lite längre sikt så tror jag att utilization-graden ska upp. Detta är ju förutsatt då att man inte ens ökar flottbasen, släppvagnsflottan då, med mer än, alltså då utgår jag från att man har 4750 släppvagnar i sin flottbas helt enkelt.
Men det var lite intressant, de skrev ju det om utilization rate där, att i Danmark så skrev de att den var 86%, vilket är väldigt högt, speciellt när de växer så pass mycket. Och att det var Sverige som drar ner utilization rate för att de växer otroligt mycket då, med många nya platser och sånt.
Många nya släppvagnar.
Ja.
Så att,
och även i Norge var den 70,2% växer där med. Så kanske den stora expansionen i Sverige bara då som dra ner det, men att över tid så kommer det öka.
Men jag ser ju verkligen att den här liksom effekten av att när de får in mer uthyrningar så blir det ju fler folk som använder det. Det blir mer viktigt att boka släpvagn. Så jag ser ju att det här kommer ju driva så mycket mer intäkter, tror jag, till bolaget. Och de här intäkterna kommer ju vara väldigt lönsamma, för det blir ju mjukvaruintäkt i princip. En boknings... Det är kostnaden för att boka en släppvagn helt enkelt. Så jag tror det, och då jag avslutar aldrig det, men då om man antar att de kan uppnå en EBITDA på 25 miljoner danska, då är det 13,5 i EBITDA. Och om jag ska vara ärlig så ser inte jag att bolaget är superlångt ifrån där. Då räknar jag alltså på en flottbas på 4750 släppvagnar och ett utilization-graden över hela alla marknader uppgår till 80%. Så det är ju lite grejer som ska infalla där, men det är inte superhåsat liksom.
Vilket räkenskapsår är det du pratar om nu då?
Ja, kan man sätta lite som man vill, men det blir ju liksom bara 12 månader. Alltså, de ska ju uppnå 4750 släppvagnar i slutet av juni.
Så det är EBITDA 13,4 någon gång.
nej, men alltså
X E.
Absolut, men för att inte förvirra det för mycket så räknar jag liksom per 12 månader då. Jag tror ju lätt att man kan överprestera det här, säga så här, fram tills slutet av 2024. Det tror jag, i teorin att det är möjligt. Sen är ju nästa fråga, hur mycket kommer bolaget fortsatt investera i ny personal? För det vet jag att Nikolaj har gjort. Han har satsat, han har anställt fler, så personalkostnaderna har ökat. Och man binder ju mer kapital nu genom att sälja släppvagn och lite sådana grejer. Så att, men det finns absolut liksom, utrymme här för Freetrailer att öka lönsamheten, det tror jag. Och även växa då, på, ja, både släpvagnsflottan men även utilization-graden. Så att, och då ser det inte så jävla dyrt ut alltså. Då behöver vi närma oss vid EBITDA 10 och det är ungefär cashflow liksom. Så att, och då har jag inte ens räknat av det nya cashflowet som kommer.
Mm. Jag har inte så mycket synpunkt i det. Jag har dålig koll på free trailer.
Ja, jag kan dra det här caset.
Jag är ju inte i Danmark och rör längre.
Rör ditt ens med tång. Det som jag är lite ledsen på, Nikolaj, är att Filip Philipsen, gamla vd, visst, han kanske inte var superaggressiv och byggde affären så här supermycket, men han rapporterade på svenska också. Det var mysigt. Det gör inte Nikolaj.
När man råkar klicka upp den på danska så blir man snabbt besviken.
Så att jag började även lyssna på deras Q4. De har ju konfkål på danska. Mm. Nej, det var ju...
Ja, det är lika bra att låta bli.
Ja, det var faktiskt lite... Det var lite rörigt. Det var lite jobbigt att hänga med om man ska vara det. Och det var ju så kul för att Quarter hade ju transkriberat det här fast i engelska.
Ja, den tar. Ja, det blir ju härligt.
Så jag tänkte att, nice, transkribera och rädda mig. Nej.
Nej. Ja, det kan bli härligt.
Fattar du kodningen man måste göra för att transkribera till danska?
Ja, men det är ju helt omöjligt. Och sen något så här fyllefilter på det.
Ja, precis. Ja, men det var freetrailer i alla fall. Så att, jag tycker det är ett schysst case. Jag ser verkligen varför det handlas upp här. Jag sålde ju som sagt lite aktier. Det var innan de kom med uppjusteringen och det var innan de kom med den här kalasrapporten. Men som tur var så sålde jag väl typ på en fjärdedel av mitt innehav. Så att,
En starkare köpsignal än så finns ju inte.
Resten av aktierna, jag bara ångrar. Jag ångrar att man inte köpte mer. Men ja, det är klassiskt.
Klassisk backtrading. Då hade vi inte suttit här på en tisdagkväll om jag hade kunnat göra det.
Lasta portföljen full med freetrailer på 10 danska som jag köpte. Jag tror jag köpte på 9 spänn första gången. Det var mys. Så är det snart 4x.
Sen har du sålt av en del och stoppat in i Transtema istället.
Exakt, och dratt ner. Sänkt hela mig och min ekonomi. Skitbolag. Ja, förlåt, fortsätt.
Nej, det är det inte. De har det bara lite tufft.
Jag vet. Jag har förstått det som att det är väldigt många i telekombranschen som har det tufft. Så att det är inte bara Transtema, tackarna. De märker det som en helhet. Och det kommer ju tydligen från en resultat från byggbranschen. Att det är inte mycket nytt som byggs. Och därför behövs inte... IT-infrastrukturen byggas om. Den behöver ju underhållas självklart. Men... Mm. Ja, nu ska inte... Fan, vad bra segway.
Ja, till Infracom tänkte du.
Helt onaturligt.
Ja. Ja. Men nu är vi här. Ja. Och du sa ju faktiskt att du hade satt in rejält i Infracom.
Ja, men jag skulle låta dig dra caset, för du kan ju Infracom, så är det bara. Och du snackar ju med Bo Kjellberg. Ja.
Ja, det gillar man ju alltid. Dock var det ju Infracom som vi har beskrivit lite som en klocka. Och det får väl inte ta bort dem, utan de har ju hela tiden bara levererat otroligt stabilt. Så när den här rapporten kom, då fick ju i alla fall jag en liten så här... Vad hände här? Har de missat en siffra eller skrivit fel på EBIT här? För ja, vi kan väl börja lite uppifrån helt enkelt och komma till vad det var som hände. Det är ju fjärde kvartalet och de har inget brutet räkenskapsår. Så det är ju skönt det.
Skönt.
Så Q4 kom in 219,5 miljoner i nettomsättning. Helt enkelt fint, stabilt. Och där jag hade estimerat 218. Så där var man ju väldigt inline och kände bara, ja, men fint, det var ju till och med lite starkare än vad man tänkte. Och det är ju en kraftig tillväxt då på över 100%, 102% ungefär. Vilket beror såklart till stor del av det stora förvärvet av Connect som man gjorde under 2023. So far so good. Men sen kom ju då EBIT uppgick till 16,4 miljoner. Det är alltså lägre än förra året. Med en EBIT-marginal på 7,4% jämfört med då förra året som var 16,7%. Och då undrar man ju, vad var det som hände här? Eller vad tänkte du när du kollade det?
Exakt så. Jag har mer än en halvering liksom.
Ja, och det har ju liksom trummat på fint sen Connect liksom. Och det var ju inte alls där jag trodde, utan ja, jag hade ju en ebit på runt 30 miljoner. Med en ebit-marginal på runt 13,8%. För man har ju pratat mycket, vi kommer hitta synergierna, vi kommer liksom... Ja, marginalen ska ju upp till 15% som man har som mål, plus minus 2 procentenheter ungefär. Och man kämpar stenhårt för det. Så 7,4% kom ju lite som en chock. Vad berodde detta på då, Jada? Har du satt in i det här?
Ja, alltså det är ju att man har fått periodisera liksom, när man har sålt Infracoms system i Connect-affären.
Precis, det fanns ju en ganska alltså, rimlig förklaring på detta. Det var ju ändå, även om man skulle justerat för den här effekten, så var det kanske ändå lite svagare än vad jag hade hoppats på. Men det var ju ändå en stor effekt. Som du är inne på, så var det ju en periodiseringseffekt. För tidigare så har ju Connect då, som är väldigt försäljningsfokuserad organisation, och det är ju det Infracom ville ha dem till när de förvärvade, att få liksom en, ja, en sin egen försäljningsorganisation och lokala närvaro ute i Sverige. De har ju många kontor runt om i landet. Men tidigare har ju då Connect sålt mycket tredjepartslösningar, och då har ju de, när de säljer det, så resultatförde ju de här intäkterna vid avtalsteckning då. Nu blir det ju en omställning då, för nu börjar ju de Connect såklart sälja Infracoms egenutvecklade, ja, främst då telefoni, men telefoni och IT-tjänster. Och det innebär ju istället då att intäkterna intäktsförs då inte bara direkt rätt in vid försäljningstillfället, utan periodiseras över, ja, löpande helt enkelt, över abonnemangsperioden som ligger på ungefär 2 till 3 år. Så det de hade fått göra var ju att de i kvartalet fick eliminera en försäljning då på cirka 6,5 miljoner där 3,3 var hänförligt till Q3 också då. Det Bosse sa, han sa att detta är ju faktiskt ett motsvarande ordervärde om totalt 13 miljoner, och man ska väl se detta ungefär som en betalning för framtida intäkter, beskrev han det som. Och han sa också att försäljningen nu för egenutvecklad telefoni och IT-tjänst är för närvarande 1 miljon per månad, och det här kommer öka framgent. Och man märkte att Bosse, han gillar ju inte detta, för han gillar ju verkligen lönsamhet och jobbar för det. Och han sa det att de hade jobbat stenhårt för att försöka hitta ett sätt att kringgå den här effekten, men hade inte hittat ett tillfredsställande sätt att lösa det på helt enkelt. Så här fick det bli. Han menar ju också på att verksamheten går ju fortsatt skitbra. Det rullar på liksom, precis som man hade hoppats på. Men ja, det ser okulärt väldigt illa ut. Och han säger att de här periodiseringseffekterna kommer fortsätta påverka ebit-marginalen negativt med ungefär 1,5% om försäljningen fortsätter i samma takt som under detta kvartalet då. Och kommer då inte ha lika stor effekt som vi såg då under fjärde kvartalet, där det var 2,7% effekt på ebit-marginalen.
Men du Erik, justerar du 7,5%? Nu var det ju väl en dubbeleffekt då, för de behöver justera för Q3 också, om jag förstod rätt, va? Men visst, lägger du till 3% så är det fortfarande ebit-marginalen 10%.
Ja, typ. Så den var ju ändå lägre än vad man hoppas på, för de skrev ju det att bolagens gemensamma normaliserade ebit-marginal är ungefär 12,5%. Skrev man också. Så den var ju ändå lite svagare. Och det beror ju också lite på vilken produktmix och sånt man har. Hur mycket som är hårdvara och hela den biten. Men ja, det är lite oklart hur det kommer påverka ebit-marginalen framåt. För de säger det, och sa det också själva, att det är en uppskattning. Och det kan ju också revideras beroende på hur försäljningen faktiskt utvecklar sig. Och sen fick de också ta en del kostnader då. strukturella förändringar inom koncernen, kallar de det. Att de behöver ta lite mer högre kostnader under en tid för att säkerställa att bygga upp då både produktions- och försäljningsstrukturen i hela Infracom. Och det ska ju ses som integrationskostnader och ja, men helt enkelt en nödvändighet för att sätta organisationen efter det här stora förvärvet helt enkelt.
Förstår och, du som lite fler anställda?
Ja, men det är väl lite allmänt att säkert få in i system och allt sånt.
Konsulter och
ja. Ja. Och sen hade de också en mindre del av marginalminskningen, att de är en rättstvist då också. En tidigare anställd då som har ja, men ungefär tagit över både anställda och kunder från Infracom då, som de har en rättstvist med helt enkelt.
Då hoppas man att de har haft riktig HR och legal som har skrivit om anställningsavtalen.
Ja, så vi får se lite vad som händer där. Det är väl bara allmänt huvudvärk för dem nu när de håller på med verksamheten och gjort detta och hålla på med det också vid sidan om. Det är väl inte jättekul då. Ja, vad säger du, Jedda?
Fint. På sikt lär det bli bra, men det så, men man vill ju se igenom bättre. Den här normaliserade lönsamheten, hur lång tid kommer det ta? Kommer det ta 12-18 månader för dem och komma ikapp det, så är det ju fan, det är ett år bort liksom. Om man ska få 12% EBIT om 12-18 månader, då är man ju inte superhappy, säger jag.
Nej, så det kommer ju ta lite tid innan man har byggt upp detta, de här abonnemangsintäkterna då som blir istället. Så det kommer ju ta sin lilla tid helt enkelt.
Vad tror du om bolagets framtid då, mer i så här, tror du man kommer fortsätta med förvärven i samma takt som man har gjort?
Alltså, jag tror man kommer kanske, de pratar ju, och det säger ju Bosse också liksom, pratar fortsatt om förvärv. De förvärvar ju Comcenter nu i höstas och tillträder de nu i Q1. Det har ju varit en av deras ja, men, långtgående partners kan man ju säga. Så ett sånt förvärv, det beskrev Bosse, att det är ungefär som de är helt införstådda Infracoms produkter, hur allt funkar, och att det man gör är typ att byta logga i sidhuvudet på fakturan, förklarar han det som. Så det förvärvet, sånt förvärv är väldigt enkelt att integrera. Och ja, det är möjligtvis att man satsar mer på någon sån form av sådana förvärv. Jag tror man kanske, det har han ju sagt tidigare också, man kollar inte på att liksom förvärva ytterligare affärsområden, för när man fick Connect så fick man ju två nya affärsområden i form av, som de kallar det då, Visual Communications och Document Solutions. Och nu vill man väl i så fall, nu har man fyra totalt, de två och även då Communication och Managed Services som de kallar det. Som är de två senare, Communication och Managed Services är ju de två stora. Så ja, man vill väl helt enkelt bara bygga vidare på dem och utvidga sig inom de affärsområdena helt enkelt. Inte lägga till några nya.
Mm.
Men ja, det verkar i alla fall som man kommer att köra med förvärv. Men frågan är vad man hittar. Han sa ju det, Bosse, också, att förvärvsklimatet har ju egentligen blivit bara bättre och bättre ju sämre konjunkturen har blivit. Och att de har stabila kassaflöden, bra kassa, bra låneramar, så att de egentligen, han sa det själv, står bättre rustade för förvärv än någonsin. Både små och stora förvärv egentligen. Men man hoppas väl kanske nu att man helt enkelt går all in och får ihop Connect och Infracom till en stor det, alltså, enhet.
Det som indikerar väl på att fortsätta framtida förvärv är att man har lagt konvolanterna på det förvärvslån man hade på Connect till, ja, man får max ha en nettoskuld av 2,5 gånger EBITDA.
Mm.
Och just nu ja, på 2,5 då, och nu ligger den på 1 ungefär, 0,99 om man ska vara exakt. Mm. Så att man har ju utrymme där egentligen.
Ja, men de säger ju det. De är väldigt nöjda med sina låneramar. Och, ja, det finns utrymme helt enkelt.
Så att, ja, fint.
Ja, men lite tråkigt att de fick den effekten, för de har ju trummat på så oerhört fint tidigare.
Mm. Håll med dig. Bör inte vara några problem långsiktigt. Jag tänker att vi kommer väl komma lite tre.
Nej, men, det kommer väl, som du säger, det kommer ju se lite tråkigare ut kommande året med marginalerna, men allt eftersom så ska man ju helt enkelt komma ikapp detta.
Mm. Ja, bolagets mål är ju som sagt att växa 15-20% om året, med en ebit om 15%, och ja, nettoskuld under 2,5 då, eller nettoskuld gånger ebitda, över ebitda, om 2,5. Så att
ja, men de kommer nog säkert fortsätta liksom förvärvsresan, och nu satsar de, har ju stuckit ut hakan och sagt att de ska växa organiskt också.
Mm, och det tror jag man kan göra med det här upplägget, för då tar man den liksom periodiseringseffekten, så bör man ju växa organiskt, tänker man.
Ja, men det är just för att de har ju Connect nu, att ja, men den försäljningsorganisationen ska driva organisk tillväxt helt enkelt.
Nice. Mm. Mm. Jag räknar även lite på EBITDA. Det är ju, jag gillar ju, bolaget är inte direkt så, de tar inte fram EBITDA så jävla tydligt. Men vilket är kul. Alltså jag tycker de gör ju en jävligt fin rapport så sätt. Alltså jag bara menar, den är nice att följa, inte mycket justerat, inte EBITDA och så vidare.
Jag frågar Bosse det lite också. Ja, men kommer ni, vi har pratat lite om det, men hålla på med massa justerat och sånt. Ja. Vi vill förklara vad det var som hände och sen vart vi ska ungefär. Och vi ska tjäna pengar.
Mm. Så bolaget håller det rent och slätt. Jag tycker det är fint.
Mm.
Och då, men de kom in på en EBITDA-marginal om 10,8%, och det är ju inte heller sådär superimponerande. Så att, jag länkligen bara tillbaka avskrivningen om 7,5 miljoner, så det var ju inte något komplicerat. Men...
EBT har ju ganska enkelt att räkna ut själv om man vill. Nej, men om vi tittar framåt lite så... nu är det är ju lite svårt såklart att bedöma effekten av de här periodiseringarna och hur mycket försäljning kommer. Alltså det blir ju, man vill ju att Connect ska driva mycket försäljning av Infracons egenutvecklade produkter såklart. Men det kommer ju bli en viss effekt då som kommer se negativt ut, men i det långa loppet blir bra. Så när jag räknar på det egentligen, för nu har vi ju helåret, kommer ändå Connect vara med och man kommer få in Comcenter också. Så jag har väl ändå räknat på 2024 nu räknar jag, vi kan ju ta det först, med en aktie, när aktien stod i 32,3. Jag har inte uppdaterat dagens siffra. Jag hoppas att den är nära där då. Och ja, men jag tror ändå man kan komma in och göra en EBIT i år ändå på 95 miljoner. Nå en EBIT-marginal för året på 10,5% ungefär. Och då är det typ EBIT 12.
Mm.
Och sen kollar vi ännu längre fram när det börjar rulla över. Man stärker marginalerna, börjar närma sig sitt mål, och man räknar med ungefär 12,5% med en viss tillväxt, något litet förvärv till på 2025 Ja, men är vi ebit runt 9 liksom?
Mm. Ja, precis. Jag gjorde några sådana räkneexempel. Men hur mycket omsättning tror du kan uppnå är 24?
Jag räknar med 919 miljoner i nettoomsättning.
Ja, ah, okej. Okay. Jag var lite mer bäsa där, jag tog 800.
Ja, okej. Okay. Ja, för nu, man får tänka på att om man märker, jämför 2023, så var i Q1 var ju inte Connect medräknat.
Nej, det vet jag.
Så de är med hela året nu. Och sen så får man lägga till Comcenter-förvärvet också.
Men jag tänkte att Q4 brukar vara ett sånt kvartal då bolag omsätter rätt mycket, och vi omsätter de 220 liksom, 219.
Mm.
Så då tänkte jag att ja, men då tar jag lite, det enkelt, och så räknar jag 200 miljoner i kvartalet, 800.
Ja.
Men, och sen så bara rätt och slett 10% EBIT. Det blir 80 miljoner ebit. Men jag hör dig. Det ska ju till Comcenter. Så att, det är ju inte riktigt liksom räknat där. Det är det ju inte.
Nej, för bara liksom jämfört för 2023 så blev det ju att man kom ju in på en nettoomsättning på, vad blir det totalt, 723,3 miljoner. Och nu får vi ju hela Q1 med Connect. Vi får också Comcenter från Q1 som omsätter ungefär 55 miljoner. Lite drygt. Och om vi räknar från de siffrorna vi fick de senaste då, så var det nettoomsättningen. Så ja, och sen kommer de, så som de pratar, så tror jag nästa, jag lägger in det i mina estimat i alla fall, att addera ett förvärv om 50 miljoner i nettoomsättning.
Mm.
För det har inte varit ett enda år man inte har förvärvat. Och man brukar ofta addera in liksom ännu mer omsättning egentligen.
Du, en sak som jag har värt då, som vi kanske skippar lite, men kassaflödet är ju faktiskt väldigt starkt. Och det är ju nog den här periodiserings fördelen med den här periodiserings. Jag tyckte det var 25 miljoner från den kassaflödet från den löpande verksamheten.
Mm.
Och sen då att man amorterade av 13,8, nästan 14 miljoner kronor då, på leasing och lån. Hälften ungefär. Så att visst, det var bara 9 miljoner i fritt kassaflöde, men jag tycker underliggande så är det ju starka kassaflöden liksom.
Men de kommer ju, trumma på, det kommer se lite tråkigare ut, men det går ju, de levererar ju, det går ju stabilt liksom för bolaget. Sen vill man kanske helst bara spola fram ett år nu för att se var är vi då.
Det var som en klassiker. Ja, vi bara ser caset om 2-3 år bara. Det kommer vara jätteintressant.
Ja, men jag tror, ja, jag tror ju om man är lite mer långsiktig i caset, så alltså bolaget går ju fortsatt bra liksom. Det är inget snack om saken.
Mm. Ja, nej, jag håller med. Ja, men du är strålande. Gött. Det är Infracom.
Ja, och vi båda gillar ju verkligen Infracom.
Mm, håller med. Håller med.
Och tror på caset långsiktigt.
Mm, vad härligt.
Eller jag gör, eller det kanske inte du alls gör.
Jo, men jag har samma typ av beräkningar liksom. Att det,
du såg så förvånad ut.
Nej, jag tycker det är bra. Kan de framförallt fortsätta leverera samma kassaflöde, så börjar du beta av skuld och enterprise value och så där. Det taktar på fint då liksom.
Ja, men de, för Bosse som sagt, han gillar ju inte att se marginalen där den är nu, så det kommer nog jobbas så hårt det bara går för att få upp den. Men det kommer ta lite tid.
Kändes han pigg? Fräsch?
Ja, mycket pigg. Ja, men men lite förbannad över detta då liksom.
Ja, jag har ju kollat på en intervju, att det var bra alltså.
Ja, vill man veta mer så kan man ju gå in och titta på den och höra Bosses egna ord.
Mm. Även läsa en liten analys om man vill.
Det får man göra om man vill.
Gott.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är dags för vår samarbetsintervju med Sirkem och Petra Sass. Varmt välkommen till Getshot om aktier. Hallå Petra, hur är läget?
Hej, jo tack, det är bra. Hur står det till med dig?
Jo, men det är fantastiskt, vi ska snacka case och det är alltid skoj.
Ja, absolut.
Nej men du, jag tänker så här Petra, vi kan väl bara hoppa rakt in i det och fråga, vad gör Sirkem?
Sirkem är ett bolag som skapar förutsättningar för att kunna återvinna lösningsmedel och har den enda fungerande och producerande anläggningen i Norden just nu för industriell återvinning av lösningsmedel.
Och när du säger lösningsmedel, vad innebär det? För att om jag vill komma ihåg min gymnasiekemi så kan man använda vatten som lösningsmedel, visst är det så?
Absolut. Och vatten är ju ett av de lösningsmedel som finns tillgängliga. Men det är inte vårt fokus, utan vi tittar på organiska lösningsmedel som till exempel etanol, isopropanol, samt även om man tittar på tinner, heptan, pentan, olika lösningsmedel som används mycket inom tillverkningsindustrin.
Och de här lösningsmedlen, man använder dem främst för rengöring eller vad är huvudsyftet?
De kan användas i produktionsprocesserna i olika steg. De lösningsmedel som framförallt utgör det avfall som vi hanterar, det är lösningsmedel som används för att rengöra process- och tillverkningsutrustningen. Så efter varje produktionscykel så behöver man rengöra sin processanläggning och då använder man olika lösningsmedel för det ändamålet. Och så som det går till idag så kan man till exempel spola rent med vatten först och sedan så kanske man spolar rent med etanol och sen så kanske man spolar rent med ytterligare några blandningar. Och så samlar man ihop det här i olika kärl eller tankar beroende på mängd och så utgör det en salig blandning av så kallat farligt avfall som inte sällan är brandfarligt också. Och då krävs det särskilda tillstånd och metoder för att hantera det. Hittills innan Sirkem fanns och vi hade anläggningen i drift så gick den här typen av avfall till förbränning. Så på det viset har man ju då destruerat det här avfallet. Men det finns ju ganska många blandningar som man kan ta vara på och rena de här lösningsmedlen så att de kan användas igen. Och det är syftet med vår verksamhet, att försöka rädda så mycket av detta lösningsmedelsavfall från förbränning som möjligt så att vi kan återföra det till industrin och göra så att det får ett nytt liv igen. Och det här är en process som går att göra flera gånger om, så att ett avfall kan alltså återvinnas väldigt många gånger. Återvinningsgraden är generellt väldigt god om man har effektiva metoder.
Förstå. Och hur är det funkar? Ni har egen produktion, ni får in gammal lösningsmedel och sen så återvinner detta och så säljer ni det vidare.
Ja men precis, det kan man ju säga. Vi har ju vår anläggning i Vargön i Vänersborg. Och där har vi A-tillstånd så att vi kan hantera upp till, vi kan ta emot upp till 20 000 ton av farligt avfall per år. Och då tar vi emot lösningsmedelsavfall från avfallshanterare som till exempel Stena Recycling, en av våra samarbetspartners. Så att när de hämtar det från ett bolag som producerar avfall, lösningsmedelsavfall, så kommer det till oss. Vi kör in det i vår processanläggning och där har vi specifika metoder som vi har tagit fram för det specifika avfallet så att vi kan återvinna det så effektivt och lönsamt som möjligt.
Är det stor skillnad beroende på vad det är för lösningsmedel?
Det är jättestor skillnad. Absolut. Vissa lösningsmedel ska man kan behöva förbehandla för att få bort vissa partiklar. Säg att det skulle kunna finnas olika metallpartiklar kvar efter att man har rengjort sin anläggning. Då måste vi ju först ta hand om dem för att sedan ta hand om vätskan. Få bort, det kan ju finnas olika typer av läkemedelsrester eller plasmarester eller någonting annat som behöver hanteras på ett särskilt sätt i anläggningen. Så därför har vi särskilda metoder för respektive avfall.
Mm.
Dels för att man ska få ut så bra produkt som möjligt på andra sidan när det är rengjort. Och dels för att vi ska också kunna göra det så effektivt som möjligt, och inte minst energieffektiviteten i det här är ju viktig. Men också tiden det tar att rengöra det här avfallet då.
Och ja, det blir en del av kostnaden.
Absolut, och det är någonting som vi lägger ner ganska mycket tid på innan vi börjar ta emot ett avfall löpande, repetitivt. Så gör vi ganska mycket, vi lägger ner mycket tid på beräkningar och analyser. För vi vill vara säkra på att det dels är lönsamt och effektivt, och att den produkt vi får ut på andra sidan, den återvunna produkten, att den går att använda av industrin. Så det är många steg som behöver säkerställas innan vi trycker på knappen och börjar ta emot ett nytt avfall.
Och hur är det rent liksom affärsmodellsmässigt? Ni tar betalt på vägen in och ni tar betalt på vägen ut, och får ni någon bra marginal däremellan?
Vi började med löpande hantering av avfall under 2023, kan man säga, slutet av 2022, december. Så att vi har ju haft ett år nu drygt då vi har tagit emot avfall. Initialt så har vi inte fått betalt för mottagandet av avfall, utan har behövt bevisa oss så att säga på den fronten. Sen så har vi, så under stora delar av 2023 ska jag säga att nettoomsättningen som motsvarar försäljningen i bolaget, det kommer primärt från försäljningen av återvunnen produkt.
Okej. Okay.
På sikt, och vi har redan börjat med vissa avfall som vi tog emot under Q4 och även lite grann under Q1 här, som vi har börjat, och då har vi börjat ta betalt för att hantera avfallet. Och då är det framförallt på de enstaka ordrar som vi har fått in. Så att i vår kommande affärsmodell, där ska vi både kunna ta betalt för det avfall vi tar emot och också ta betalt för den produkt som vi försäljer. Och det är klart att vi tar ju med båda. Varje business case bygger ju på hur lönsamt blir det. Och där har ju vi ett krav som vi har kommunicerat utåt på, att vi ska på sikt då, när vi har blivit lönsamma, då ska vi leverera en EBITDA på 15%. Och för att uppnå det så måste vi ju ha en god marginal inom det avfall och det business case som vi hanterar med respektive avfall. Så vi ser till att varje business case motsvarar de interna förväntningarna som vi har ställt på lönsamhet, inte minst.
Ja, härligt. Och då bruttomarginalen, kan du kommentera den?
Nej, jag vill ogärna göra det. Och grejen är också så här att det är svårt att ge någon form av snitt på bruttomarginal. Därför att det beror ju väldigt mycket på vad är det för typ av avfall, hur är det sammansatt, hur smutsigt, hur kontaminerat är det? Hur ofta kommer det, hur mycket belägger det av vår anläggning och vad kräver det för utrustning och tid att hantera innan vi får ut produkt? Och vart ska den här produkten? Ska den till industrin eller blir det en cirkulär lösning? Allt det här avgör ju hur höga krav på lönsamhet vi ställer. Och är det så att det är one-offs, så att det är liksom en viss order som inte är repetitiv, som vi inte kan räkna med på 3 års tid eller så, utan det kommer bara vid ett tillfälle, då blir ju kraven på lönsamhet högre på ett sådant mottagande än vad de är för ett repetitivt avfall som vi kan då bygga det med. Alltså jag skulle säga att den affärsmodell som vi jobbar efter och som vi vill åstadkomma, det är att vi dels belägger anläggningen med ett antal repetitiva avfall, så att vi har en stadig grund, en återkommande intäkt och beläggning på anläggningen. Samtidigt som vi vill ha utrymme för att kunna ta emot enstaka ordrar, one-offs, som dyker upp då och då, där lönsamheten kan vara mycket högre. Och då bygger man en bra modell. Du säkerställer en recurring revenue som absolut ska täcka kostnaderna i bolaget och leverera lönsamhet på en baseline, skulle jag säga. Och sen så toppar man upp med de här ordrarna som vi vet kommer i olika sjok under året beroende på vad som händer.
Mm. Det känns ju hälsosamt. Vilka är era största konkurrenter? Om man inte ska återvinna via er då?
Vi är de enda alltså som kan återvinna industriellt lösningsmedelsavfall i Norden idag. Vår största konkurrent skulle jag säga är ju förbränningsanläggningarna. Och dit man destruerar lösningsmedelsavfall. Kanske också okunskapen kring att man kan återvinna det på ett lönsamt sätt. Så att där har vi ju jättemycket jobb kvar att göra, att nå ut till ännu fler. Och tittar man på hur långt vi har kommit på det här dryga året som vi har varit i produktion, så har vi kommit en bra bit och vi har jättemycket förfrågningar. Så att vi har väldigt många processer som är igång, och jag tror att under 2024 kommer vi leverera mycket mer återvinningslösningar till fler bolag än vad vi egentligen har tänkt oss.
Mm, snyggt. Håller med. Vad är det, ni hade ju ett jättefint sista kvartal här under 2023. Vad är det som driver intäkterna under Q4?
Först och främst den grundförutsättningen för att vi skulle kunna göra ett bättre Q4. Det var utökningen av vår lageryta. Just att kunna ta emot avfall i större mängd är väldigt viktigt, eftersom du behöver kunna lagra det under den tid du processar det. Och ju mer du kan ta emot, desto mer kan du processa och desto mer produkt får du ut. Så att få klart besked med lagerytan, att kunna utöka den, möjliggjorde för oss att kunna ta emot mer avfall. Det är det ena skälet. Sen så var det också ett Q4 som bjöd på möjligheter att ta emot specifika ordrar som vi har konstaterat är lite säsong under Q4. Att många bolag ser över vad de har i sina lager och behöver tömma det innan årsskiftet, innan de kliver in i ett nytt år. Och då har vi möjliggjort att kunna ta emot den här typen av ordrar i styckegods och inte i bulk som vi normalt tar emot repetitivt. Och genom att göra det så skapade vi mycket bättre förutsättningar för att öka lönsamheten under Q4. Men också testa hur mycket avfall kan vi ta emot under ett kvartal, och det gick alldeles utmärkt. Så att nu står vi redo för ett väldigt intensivt 2024.
Mm. Ni tar er nuvarande anläggning till 20 000 ton om året, säger du. Hur mycket tror ni tog emot i Q4 här?
Bra fråga. Jag kan inte kommentera tonnage i sig som vi har tagit emot, men jag tänker att nettoomsättningssiffrorna får tala sitt eget språk.
Ja, nej, det var bra jobbat. Men om vi får en känsla liksom hur stor sajten är jämfört med pengar liksom, så snurrar.
Ja, alltså man kan väl säga så här, vi har ju ansökt om att köpa ytterligare markareal i anslutning till vår nuvarande area som vi har anläggningen på. Och blir det beviljat av kommunen så har vi då ytterligare 20, vi kommer utöka vår markareal med 20%. Det kommer vi primärt att använda för att utöka vår lagerkapacitet. Och så jag skulle summera det så här, vi behöver ytterligare lager och vi har processmöjligheter för mer än vad vi har gjort hittills. Så det finns väldigt goda förutsättningar för att vi kan både processa och leverera mycket mer under 2024 på befintlig anläggning.
Strålande. Och om vi kollar lite framåt då, vad är det som är framtiden för er och Circhem, inte Circhem då kanske, försäljningsmässigt och marknadsmässigt? Hur ser framtiden ut helt enkelt?
Framtiden ser väldigt ljus ut. Vi har ju nya regelverk som har trätt i kraft i år som gör, om man tänker lite på vad har det för betydelse för oss. Avfall är ju någonting som bolag, producerande bolag inte kanske har brytt sig så mycket om tidigare. De har egentligen velat att man tar hand om det bara, och det är en del av produktionsprocessen. I takt med att man måste synliggöra och rapportera sin klimatpåverkan, sitt klimatavtryck, så blir ju avfall en del av den belastning bolagen nu kommer att se i sin rapportering. Det blir synliggjort på ett helt annat sätt än vad det har gjorts tidigare. Det driver medvetenheten och behovet av att hitta andra lösningar än att som inte belastar på samma sätt med klimatavtryck. För det kommer vara någonting man kommer utvärderas på som företag framöver. på ett helt annat sätt än vad det någonsin har gjorts hittills. Det driver ju på efterfrågan och behovet av återvinningslösningar. Och det gäller allt avfall, det gäller inte bara lösningsmedel. Nu råkar ju lösningsmedel, förbränningen av lösningsmedel belasta ganska mycket klimatmässigt. Så att det i sig, de bolag som producerar lösningsmedelsavfall, de kommer att ha ett ganska stort tryck på det. Vi har redan märkt det i vår diskussion med och det pilotprojekt som vi har inlett med en aktör inom fordonsindustrin där vi tittar på en cirkulär återvinning av deras lösningsmedel. Det skulle innebära, om vi lyckas med det här på ett bra sätt, så kommer det innebära en minskning av behovet av nyproducerat lösningsmedel med uppåt 80%. Om du tänker dig att du ska använda nyproducerad råvara som du behöver vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Och så ackumuleras det här under ett år. Det blir en enorm klimatvinst som det bolaget kommer att kunna leverera i sin rapportering. Och inte minst också att vi minskar deras kostnader. Definitivt. Vilket de har räknat på. Så att med de här bitarna som grund så ser jag en väldigt stark tillväxt för Circum som bolag. Dels att vi ska belägga vår anläggning i Vargön som är vår första anläggning fullt ut. Men också skapa förutsättningar för att titta på ytterligare anläggningar såväl inom Sverige men också Norden och Nordeuropa. Där behovet finns, där industrin finns och där de framtida behoven finns. Att vi positioneras på ett sådant sätt där vi kan ta hand om det lösningsmedel som kommer att belasta industrin med ja, om man tittar på hur industrin utvecklas framåt. Vi har ju allt ifrån batterifabriker till you name it som är i frammarsch för den omställning som industrin ändå eftersträvar.
Strålande. Jag tänker att jag avslutar det här lite med en lyssnarfråga. Och den är, har ni någon estimerad volym på där ni går över till lönsamhet? För hela verksamheten så att säga.
Vi har olika scenarios på när lönsamhet kan nås. Och varför är det så? Jo, därför att beroende på vilket avfall man hanterar påverkar hur mycket av det avfallet du behöver för att kunna få ut en produkt som du kan sälja vidare eller göra det cirkulärt. Så att jag skulle säga snarare att vi har som målsättning att uppnå break-even under 2024. Och lönsamhet åtminstone under slutet av 2024. Och vi ser att vi har väldigt goda förutsättningar att uppnå det målet. Så det är det vi strävar efter och sammansätta, jobba med avfall som skapar de förutsättningarna för oss.
Fasiken, vad kul. Strålande Petra, tack så hemskt mycket för detta. Och keep up the good work, du gör ett strålande arbete tycker jag.
Tack snälla och jätteroligt att få vara med och berätta om oss här idag. Tusen tack för en bra podd.
Tack. Ha det gott.
Hej.
Bra jobbat, Jadda. Den fick ju du ratta själv, för jag låg ju på beachen.
Mm. Så kan det gå ibland. Men vad tyckte du då?
Jo, som vanligt gör du ju ett glatt och härligt intryck. Och ja, får man Petra. Ju säga att Petra också gör.
Mm. Jag gillar också Petra, det är riktigt fint.
Och lite kul att Cirkem ligger ju här i Vänersborg, där jag spelar in idag, i mitt familjehem.
Ja.
Eller det ligger till och med i Vargön, som är förort till Vänersborg, va? Mm. Men Vänersborgs kommun, där min sambo är uppväxt, va? Så.
Mm. De har precis utökat sitt, köpt lite mer mark där, haft det gött.
Ja. Så, ja, vi har ju det i Vänersborg, då är det ju Cirkem som vi får lägga till. Och VBG Group då helt enkelt. Så. Annars är stoltheten här i Vänersborg.
Ja, det finns inte mer så. Trollhättans förort.
Du, det där kan du bli. Du kan bli mördad för mig och säga sånt.
Jag vet det. Men du Erik, vad bra. Då vill vi även påminna alla våra kära lyssnare om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Kom ihåg att göra alltid er egna analys. Boom. Erik, vet du vad det är dags för då?
Jag antar att det är ditt favoritsegment, veckans volley.
Veckans volley! Så!
Det jag alltid kör, att det är rapportperiod eller att jag ska iväg.
Men jag har en bra volley. Och det var precis innan vi hoppade in här i, så satt jag och kollade fina Frölunda som slog Linköping. Fantastiskt trevligt. Och då var jag även inne lite på Instagram parallellt. Och jag som är hockeynörd så följer, fick upp Henrik Lundqvist i feeden. Han åkte skidor. Kan du gissa vad han hade på sig?
Craft?
Nej. Revolution Rings.
Ja, just det. Fan också, fel bolag.
Men det hade, Craft hade kunnat vara, om det var längd kanske. Lite
ja, jag hörde faktiskt en intervju med Revolution Race VD där de pratade om Henrik Lundqvist just, så det borde jag ju tagit.
Okej. Okay. Snyggt. Jag är sponsrad av honom.
Nej, men jag vet. Jag kommer inte exakt ihåg vad de sa, men det var något i alla fall att, ja, han var så, jag tror de sponsrade han på något sätt.
För det är alltså, det är ju riktigt jävla flöde om han står och postar med kläder från Revolution Race. Alltså, det är ju Henrik the King. Han har många miljoner följare.
Och typ ökänt bäst klädd. Eller ökänt känd för att vara bra klädd. Men det är ju lite som när Messi körde Björn Borg också, vet du. För det var ju helt bara coincidence.
Ja, men han hade väl plockat upp det själv där på ringen.
Ja, det är faktiskt grymt.
Okej, Henrik Lundqvist, official, hade faktiskt inte ens en miljon följare. Han hade 600 000 följare.
Ja, du krydda på lite slätta style. Man får alltid
fact-checka med själv där. Ja. Är det min volley?
Besviken på sig själv. Ja. Nej, veckans volley är inte att jag ska gå upp om 5 timmar här nu, jag det, i alla fall. Det är det inte. Men veckans volley är faktiskt att jag har börjat sätta mig in i generic, får det bli. Jag har faktiskt börjat beta mig igenom det. Fått lite förfrågningar om dem. Och ja, det var ändå more to it än vad jag först trodde.
Är det hos Erik? Är det hos?
Ja, det får vi se. Vi får dra igenom dem någon gång.
Gott. Pipe. Bygger pipe.
Ja, nej, men det var intressant. Det var mer komplext än vad jag först hade trott. Och lite olika delar där som var intressanta faktiskt.
Jävligt kul. Då får jag tacka så mycket för oss. Och vi får även påminna er om att vill man höra av sig till oss, får man gärna gå in och kika på vår Twitter eller Instagram. Då är det gettkött om aktier. Och man får gärna mejla oss. Det är gettköttomaktier@gmail.com. Utan prickar där. Finns i beskrivningen. Bara in och kolla
där.
Likea och ge oss gärna en fin review, så vi kommer förbi free trailers review rekord. Det har varit mäktigt.
Kommer förbi 5,0, det är fan dåligt.
Ja. Erik, ha det för jävla gott. Och alla våra källister, ha det fantastiskt.
Puss och kram, amalgam.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.